SLA Sportpod, avsnitt 138. Ja, eller avsnitt 1 kan man ju säga då, på det nya året 2024 som ligger framför oss. Det som Linus Hellman brukar säga, det är som ett tomt, oskrivet ark.
Ja, vi har vänt blad.
Vi har vänt blad också, fast inte på något... Nej, på ett bra sätt, va?
På ett bra sätt, på ett ärligt sätt.
Ja, vi kan väl börja det, tycker jag. Nu är ändå Linus är ju här, förstår ni? Han är, ja, jag vet inte, vad ska vi summera nyår först, kanske?
Ja, det var stillsamt på hemmaplan, förhållandevis. Det blev en tur ut till nyårstravet på Axvalla. Ja, trevligt.
Så såg jag champagne och något annat. Var det såna här...
Champagne och hummer tycker jag hör till det på nyår.
I en snödriva?
Ja, det var lite...
Eller var för bildens skull?
Det var nog lite för konstlat.
Okay.
Artificiellt alltså.
Du har den ådran alltså också?
Ja, ibland får man göra det lite extra.
Men det var champagne och hummer?
Champagne och hummer, ja.
Inte vid tolvslaget, det var bara champagne?
Då var det bara champagne. Men nej, men det är väl för mig nyårsmat.
Ja, verkligen. Travet var trevligt.
Ja, det var det. De har ju fått till det väldigt bra ute på Axvalla, så att... Grejer med mig lite att man inte fick alla rätt där. Det var lite slarvigt så här i efterhand, men det blev några kronor ändå.
Ja, okej. Okay. Det är bra. Då gick du i mål på ett bra värdigt sätt.
Jag gick ihop och det, ja, det var en bra avslutning.
Ja, men det är bra. Jag tycker vi återkommer lite senare sen med lite förhoppningar inför året.
Ja, just det.
Det kan vi suga på allihop här. Anton Gustafsson.
God dag.
Hur har vi det här då? Hur klarar du av nyår? Var det,
ja,
var lite halvkritiskt?
Ja,
inte för dig?
Nej, för mig gick det bra. Men vi var egentligen från början var det ett ganska ett skapligt stort gäng som hade planerat att fira nyår. Men det blev färre och färre ju mindre som återstod av 2023. Så till slut var vi inte så många faktiskt. Men det var en trevlig kväll.
Men det var ingen bojkott utan det var sjukdom.
Ja, ja, absolut. Det var, men det var ganska många som var krassliga. Så att det blev, vi blev inte så många men firade uppe på, ja, inte uppe på berget, men på Billingesluttningen kan man väl säga då. Och det var väldigt mycket fyrverkerier tyckte jag. När man, ser,
ändå,
när man tittar ut så över Skövde, man ser långt ut på, ja... Förbi Värsås och
ja,
bort
precis.
Mot Jon nästan tror jag då. Men det var mycket fyrverkerier. Så det var fint.
Men det där har ju blivit lite omdiskuterat också i vårt land. Hur man ska hålla på med sånt där. Med tanke på att hundarna mår dåligt. Och
trams.
Allvar det. Jaha. Hellman lägger in direkt.
Ja, men det är ju en tradition med fyrverkeripjäser. Det tycker jag gott vi kan ha kvar.
Men du har varit också långt från Sverige och sett fyrverkerier på riktigt på nyår, va?
Ja, absolut.
Singapore kanske?
Ja, men just på nyår var jag i Thailand ett år på Krabi Beach. Då sköt man ju hela himlen och upp med även såna här, vad heter de här då? Man flyger med.
Ja, de här som man eldar i.
Ja, ris.
Ja, det ser ut som rislampor.
Ja, ungefär så, absolut.
Ja, det finns säkert något namn.
Ja, nej, men förverkerier har jag sett absolut i Singapore på deras nationaldag över hela den här lilla stadsstaten.
Ja, det var inte nyår, nej.
Nej, och även, ja, det absolut bästa är väl 4 juli. När man har en 20-30 minuter på flera ställen just bara i Tampa. Och man skjuter upp och ska fira att Amerika fyller år då.
Ja, just det.
Det var väldigt häftigt.
Ja, vad är det häftiga stället du har firat nyår på då?
Ja, inte är det ju...
Inte är det
Skövde? Atatürk Airport är det ju inte då.
Ja, den är bra. Det är ju en klassiker. Ja. Har vi berättat om den eller?
Ja, det har vi nog gjort.
Jag kan berätta den annars när Linus Hellman strandade i... Turkiet på flygplatsen, bara drog ner järnsjalusierna och sagt, nu går vi hem.
Ja, det var så var det.
Linus Hellman ska skriva årskrönika. Skrev 4500 tecken på mobiltelefonen.
Ja.
Det är ju ett världsrekord alltså.
Ja. Hem från Dubai där. Så det var lite, det tog 48 timmar tror jag.
Ja, men nu tog du det sämsta. Vad var det bästa då?
Ja, det bästa. Jo, men det kan det nog vara i Thailand kanske. Det är väl det som man glömmer lätt tillbaka. Men det var ju några år sedan så det minns jag ju väl. Just nu då?
Ja, precis. Och Gustav, vad har du minne på nyår?
Alltså jag firar ju nyår på hemmaplan. Jag vet inte.
För det mesta?
Ja, firat nyår en gång i Korsberg. Ja. Det är väl längre än så jag aldrig varit från Skövde på nyårsafton.
Nej, men det är inte att ringa Korsberg. Ja. Det var nere i, var det på den här folkparken där nu eller?
Ja, jag tror det var i någon sån här, du vet, klassisk bygdegård.
Ja, de har typ. Ju den nere liksom, ja, jag vet var den ligger.
Minns inte mycket, tyvärr, från den kvällen.
Nej, så är det. Nej, men så är det. Mattias Olsson, nu.
Ja.
Hur har vi det med, hur hade du det på nyår då?
Ja, det var ytterst stillsamt då, med tanke på att jag jobbade dagen på, så var det ju oerhört stillsamt.
Vi gick inte låra innan tårslag.
Nej, nej, inte så stillsamt var det.
Då han ser von Brömsens...
Ja, ja, han ser von Brömsens tal där. Och han var ju klar i god tid. Det var säkert en minut kvar till nya året när han var klar. Så
att, ja, det är det nya nu, att man ja, de verkar, de väntar ser, in det där sen och får
ja, skåla. Men de vill nog ha lite marginal. För några år blev det väl så att de höll på med när själva liksom, nyåret passerade. Och det ville jag väl inte vara med om.
Jag Kulle drog aldrig över.
Jag tror det är Loa Falkman som gjorde det en gång.
Ja, det kan nog hänt. Och någon gång så
ding,
tror jag
också... Ding dong, läste han höll på och läste. Ja. Och sen började jag med ICA-reklam och fick sparken.
Ja, så kan det gå.
Så var det faktiskt. Nej, men det har varit, ja, ja. Du var ju igång och jobba, men det ja. Var lugnt på...
Ja, första januari får jag beskriva så mycket, mycket lugnt.
Ja, ingen backhoppning.
Nej, det är inte vad jag såg.
Nej, jag såg lite på det,
men jag tittade inte.
Så är det, jag tycker det var kul att titta lite på den, eftersom jag har faktiskt besökt Garmisch-Partenkirchen på sommaren, visserligen. Men det är lite häftigt. Det är också sån här Berlins Olympiastad 36, som hade ju olympiaden ja. Tidigt också då, va? Så att det finns ju kvar lite de här bibbarna. De ja. Otäcka bibbarna kan man kalla det för då.
Ja, det förstår jag.
Den
annars tid. Är det ju mest Plex man tänker på när man hör det namnet. Då, att man ändå...
Bengt
Sven.
Sven Plex Petersson.
Ja,
absolut.
Som jag alltid tog hem den backhoppningen där för oss.
Ja, så är det. Ja, och för egen del, det var stillsamt hemma. På tal om sjukdom. Ja, så att vi hade ju lite förhoppningar om att ha en podd här i mellandagarna. Men vi fick ställas in på grund av... Ja... Det var bara att erkänna. Vinterkräksjuka.
Ja, den går ju.
Så att det var inte så kul här precis efter jul. Men ja, det var ju fler som drabbades, våra nära och kära. Och, men, alla återhämtade och på gång igen.
Det är väl det bästa att när man har tagit sig igenom det, när man känner att man börjar bli lite starkare igen. Det är väl en bra känsla ändå.
Det mest positiva var väl att man på ett enkelt och smidigt sätt gjorde sig av med all julmat.
Ja. Det är något bra med
annars det. Är det ju lätt att det lägger på sig. Så att det är väl det positiva man får ta med sig. Nej då, så är det med det. Sen har det ju haft väldigt mycket sport också, hade vi ju. I mellandagarna, det har vi ju pratat om. Och vi kan väl titta lite tillbaka på det då, tycker jag. Vad börjar vi? Vi kan väl börja, tycker jag, lite med IFK Skövdes handboll då, som nu har spelat färdigt på ett tag. Sista omgångarna där var ju precis innan årsskiftet, och nu är det uppehåll till den 31 januari när man möter Aranäs borta. Nu är det ju då Europamästerskap som Tyskland. Väntar i Tyskland, och IFK fick ju en väldigt, väldigt bra avslut, får man säga. Du och jag, Olsson, du var på sista matchen.
Ja,
de körde över Guif med 36-26.
Ja, det var ytterst stabilt och bra rakt igenom, får man väl nästan säga.
Ja, det är väl det man kan konstatera. Jo, men så var det ju. De gjorde en kanonmatch, tycker jag, faktiskt. För att Guif historiskt är ju ingen lätt motståndare för IFK Skövde. De förlorade ju faktiskt Eskilstuna också. Det var ju då ja. Hellman började se spöken tidigt.
Ja.
Efter. Nej, men det var ju berättigat också då, för att det var ju inget vidare, men sen har det gått väldigt, väldigt bra då, och matchen där mycket stabil, och det tyckte jag var ett bra signum på hur det har sett ut med de här rappa kreativa anfallsspelet när de här gubbarna är igång då, Adam Ljungqvist och framförallt han
Ekman,
ja, väldigt, väldigt bra, och så har han även fått ihop ett ganska bra försvarsspel, och så Samuelsson på kanten som är ju ytterligare överlägset, så att ja.
Vi var ju några dagar innan i Jönköping, och det var väl där man hade lite såna här frågetecken, för då hade man ju, kommer man inte till spel efter den här 9-målsförlusten mot Karlskrona, så det är ju ändå lite frågetecken i luften, och de hade ju firat jul och sådär, men och matchen som sådan var ju ganska jag fick det ihop det till typ 6 målvaktsräddningar, och försvarsspelet var väl inte det bästa i första halvlek och så vidare, men man lyckas ju ändå vinna den matchen på ett till slut på ett jättebekvämt sätt alltså, så att
ja, vart det
37-30 tror jag hade till slut. Det var skilligt tre fyra bollar i andra halvlek, så att Halby var ju inte nära efter man gjorde ett minneryck direkt efter paus då. Men det var ju just att man studsade tillbaka på ett så bra sätt, för det hade jag mina dubier då när man ändå såg den här Karlskrona-matchen, men det var ju bara ett olycksfall i arbetet, visade sig.
Jag tror man är mycket nytta av Hallbyvinsten mot Guif också, just så där, så att det inte blev något mentalt problem att de råkade följa upp sin första förlust där med ytterligare en till, för då tror jag det hade kunnat bli de nerverna som det ibland blev förra året när det låste sig för dem. Nu bara studsar de tillbaka och löste det sen ganska smidigt mot Guif, och det kanske de inte hade gått lika enkelt om inte Hallbyvinsten hade varit i ryggen där.
Nej, för det som är lite märkligt, ja det kan man nästan säga då, för vi såg ju Karlskrona-matchen, och gör man 21 mål och de hade ju ett försvarsspel som helt sög mösten, och IFK kom ju ingenstans. Sen svarar man upp med 37 mål mot Hallby och 36 mål mot Guif,
ja.
Med exakt samma spelare faktiskt, och det kan man ju också, att det kan
svänga så.
Sa ju det, jag tror jag till och med sa det till Jonas Samuelsson efter, för jag pratade med honom lite och summerade att ja, de som var här och såg mot Karlskrona, jag tror inte att det är samma lag riktigt som spelar den här matchen, men nej, men jag menar väl på att det funkar inte, och nu var det bollsläpp och fart igen och liksom dratt lite lärdom av den här matchen, för att det är klart att få stryk på dem så stod det hemma, det var ju inte snyggt va?
Nej.
För de imponerade ju inte, jag fick ju stryka Hammarby sen rejält.
Det var ju en nykomling, så det var ju riktigt käftsmäll.
Men, det kan man ju då ta nu då. Nu går vi alltså till vila. 25 poäng har de tagit redan. Ja, de är 2 poäng på serie.
Det är lika många som man tog på hela förra säsongen.
Ja, så var det va?
Ja, 25 poäng.
Ja, och slutspelsplatsen. Ja, ja, den kan man ju nästan säga. Ja, jag vet inte, det kan väl hända en del. Men den är ju stort sett klar då. För att om man konstaterar fjolåret så väckte det ju 8:e plats, 23 poäng.
Ja,
Aranäs 9:e plats är det säkert 21.
Ja, 23 poäng hade ju Aranäs på sista där, absolut.
Så att, nej, det kommer säkert räcka med 25 poäng. Och vi som har sett IFK vet ju att de kommer inte förlora resten här. Så slutspelsplatsen är ju, den är ju klar. Nej, jag skulle bara säga det då att nu handlar det ju under avslutningen efter uppehållet då, att positionera sig så högt upp som möjligt i tabellen för att få hemmaplansfördel i slutspelet och så vidare. Sen är ju läget lite oklart då, med tanke på att det är flera inför säsongen lag som Ystad och Kristianstad som snackades som favoriter som ligger längre ner. Så ja, det kan ju bli väldigt intressant där på slutet av serien.
I och med att det är fasta slutspelsträd och sen ett par år tillbaka så blir det ju så.
Ja just det, 1 mot 8.
Ja, 2 mot 7, och man har ingenting för att vinna serien mer än att man får väl en summa va?
Ja, något sånt är det väl.
Och sen får man ju hemmaplansfördelen naturligtvis hela vägen i slutspelet. Så det är inget så alltså.
Men topp 4 är ju det som
jag tyckte absolut ska gå för. Jag är traditionalist och tyckte hade sin charm med val, men det är ju inneblott nu. Däremot,
du gillar ju val. Aha. Demokratiska val.
Ja, det är, val är fint.
Ja.
Nej, men just hemmaplansfördel, det har man ju jättebra möjlighet att skaffa sig. Men sen har vi ju även, man är ju bara 2 poäng bakom Sävehof. Och en serieseger som man tog enda gången 2005, är det dags igen? Ställer jag frågan rätt upp och ner här bara. Vi har ju ändå 10 matcher kvar och Sävehof har ju ändå fokus på Europaspel också. Nu har de ju, har inte det bekommit dem ändå, men på sikt så kanske kan spela in. Och då har ju IFK i sådana fall, om man kan fortsätta på den här formen, vilket jag inte har någon anledning att betvivla, för att tyckte man visar det nu när man slussar tillbaka på ett sånt sätt på en vecka, 8-10 dagar var det väl, när man vann nu då mot Hallby och så.
Sen har man ju faktiskt både just IF och Kristianstad hemma.
Ja, exakt.
Så att det kommer, kan ju bli härliga. De har redan börjat utannonsera matchen, såg jag, den 4 februari hemma mot Ystad IF som någon sorts gratis match.
Ja, det är första hemmamatchen var efter uppehållet. Ja,
ska fylla upp arenan här. Så att,
sen när vissa spelare kommer tillbaka också, det talar ju också för IFK att de ändå haft ett par skador här under hösten och ändå då ligger tvåa. Så får vila nu en månad och så få tillbaka spelare, det borde tala för att det kommer hålla i.
De ska ju besiktigas nu, spelarna, i dagarna och titta på status så att säga.
Svensk bilprovning.
Ja, det är exakt. Nej, men status, och enligt Christian Svensson som vi pratade med i veckan så är det väl William Elofsson och Erik Säv som ligger i närheten att kunna spela.
Ja, igen. Det är väl så.
Sen visar det sig ju, eller har ju visat sig också, att Jonas Samuelsson har haft sin fotskada men ändå spelat, vilket understryker kvaliteten ändå som han har levererat trots att han har hämmats av den här skadan.
Ja, och även Viktor Hallén har väl spelat lite småskadad i alla fall. Även om han har sett rätt pigg ut nu det senaste.
Ja, han har väl ont lite överallt tror jag.
Ja, det har sett ut som, men jag tycker han har sett bättre och bättre ut ju längre säsongen har gått.
Det enda som skiljer nu tycker jag från när det började är att nu startar man ju på en helt annan avsats med helt andra förväntningar både från sidan och på det egna laget. att försvara positionen och vara ett topplag. För att jag har ju sagt det förut, jag har ju trott mycket på det här att under hösten det är ingen som pratar om IFK direkt, utan det var mest bara att komma igång efter dålig ekonomi och nödlösning på tränare. Och sen har man gjort, men nu är plötsligt så står man här en månad på sig och funderar på att vi är faktiskt ett topplag. Ja. Det ska hanteras mentalt.
Ja, det är mentalt. Idrottspsykologi om man så vill som ska komma in. Så att det vill ju till att man hanterar det på rätt sätt. Nu ska man ju träna ganska hårt här under januari och även ta sig en sväng till Norge som jag förstod det, och spela två matcher i Halden igen då, mot Halden och Drammen här som en genrep in, som man kommer göra, vara igång och vara förberedda på bästa sätt i alla fall, det är helt övertygad.
Ja, men det låter, ja men eller hur, nej men de har satt sig en jättebra sits så att de kan spela ganska avslappnat resten av säsongen enligt mig.
Ja, det har man ju, ingen kan ju ta ifrån, man kan inte ta ifrån ett lag poäng, så att de finns ju där liksom på.
Så är det
25 poäng.
Ja, vi följer det och jag tycker vi går över på Skövde HF då. Det var ju en publikfest, Olsson,
ja, det kan man säga.
I lördags, den 30:e
ja,
derby, Skövde Skara.
Ja, det var riktigt bra publiktryck med över 2000 i publiken, 2026.
23-25 Skara vann till
slut. Ja, precis.
Skövde ledde med 9-4 paus, men, eller ja, inte paus, men i första halvlek.
Ja, precis. Och tre mål i paus till fördel för Skövde. Men Skaras rutin i andra halvlek tog ut sin rätt. Och det kändes väl, alltså Skövde startade ju lysande och hade ju, som du var inne på, 9-4 och 5 målsdelning där. Och då det var ju, nu i efterhand så får man konstatera att det var där de hade chansen att vinna matchen. De hade behövt något mål till eller två för att ryckt och fått liksom Skara helt ur gängorna där. Det här var ju lite speciellt med att det var första matchen sen det stod klart att Frisk skulle lämna Skara också. Men efter en kvart så tog just Frisk timeout och då därefter fick Skara ordning på ganska mycket. Och sen kändes det mest som en fråga om hur mycket av de här fem målen kommer att hålla och hur länge och håller det överhuvudtaget. Och sen sakta så kom de i kapp och sen gick Skara förbi, men då bet Skövde HF tillbaka så det svängde väldigt lite fram och tillbaka.
Ja, det var väl 23-23 va?
Ja, det var det. Det var två sista målen kom från Skara sista fem minuterna och fram till dess så var det ju helt jämnt hela tiden. Så att det blev ju en lite olycklig avslutning på en väldigt bra match sett som helhet om man.
Jag tror att det fällde lite avgörande ändå, tror jag, det som vi har pratat mycket om. Jag är inte så jäkla förvånad över det, jag har ju sagt förut, att Skara vinner. De har ju en bra, ett rutinerat lag med en del toppspelare. Nu fick de det sunt tillbaka. Sara Johansson också helt sådär, det var väl nästan lite överraskande i alla fall utanför. Men,
ja, det tror jag.
Men det var väl en sån där frisk grej, de lyckade ju ha en räv bakom örat ibland. Så det var nog planerat, tror jag.
Jo, säkerligen. Och hon startade ganska försiktigt och lite lugnt och sen växte hon in i matchen och blev sakta bättre och bättre.
Det är ju en bra spelare också, så att det är ju ingenting att snacka om. Så att det där är ju, Skara har alla möjligheter. Om de nu klarar av att hålla fokus och Frisk och klarar av att hålla koncentrationen säsongen ut, så kommer de att ganska övertygade om att de kommer att gå till slutspel. Mer osäker med Skövde faktiskt.
Ja, det har ju stannat av lite. Det ser ut som att Linus, att du har en tabell på gång där.
Nej, jag fäster mer vikt vid de här publiksiffran, för det kan det vara den högsta siffran under hela 2023 för handboll, eller?
Ja.
För att jag.
Men snackar du både herrar och
damer? Ja, i Skövde.
Ja, i Skövde, ja.
Under 2023.
Ja, det.
Ja, jag vågar inte svara på det. Hur såg det ut i våras där?
Ja, kvartsfinal 1 var inte så mycket, vet jag, för Skövde i arenan. Så det är väl om det är någonting tidigare då, möjligen. Men det är ju jättebra siffror.
Nej, det är en toppsiffra naturligtvis.
Det är den jag ryckte mest på. Ja, imponerades mest av nästan. Faktiskt, alltså, att man fick till det här arrangemanget.
Ja, man får ju säga att det blev ett väldigt lyckat drag att flytta matchen från idrottshallen till Arena Skövde som man gjorde. Och det lät ju på ordförande Anders Wik som att åtminstone nästa derby mot Skara också borde läggas där. Med tanke på uppslutningen som blev. Eftersom det kommer ju folk, även Skarabor passar ju på att åka dit.
Men de är ju jättenöjda med matchen, i alla fall Anders Wik och de i ledningen. Jag förstår ju att spelarna inte, ja, de var väl också ganska, jag tyckte det var kul och sådär, men
ja, det är klart det var speciellt.
Men det är ju ändå viktiga poäng som det står på. Man kan aldrig, jag tycker inte man kan vara nöjd när man förlorar matcher. Sen var det jättekul att det kom 2000 och det var ju väldigt bra manifestation för damhandboll och allt man pratar om. Det är inget att snacka om, men det är klart att det måste ju svida och för Skövde HF och förlora mot Skara, naturligtvis.
Det är ju när man får hit all den publiken man vill bli så bra med och ta en vinst.
Det finns ju en rivalitet mellan lagen, så är det ju. Det är ju inget man behöver sticka under stol med.
man hade säkert haft större chans att vinna matchen om vi pratar rent sportsligt i idrottshallen.
Ja, det är jag övertygad om också. Den här kan till och med varit en, ja, kanske inte dumt säga belastning, men det blir en anspänning att spela med ett så ungt lag inför en sån stor ljudkulis, tror jag.
Så det var ju väldigt generöst gjort av Skövdeåbo att ta det initiativet och satsa på det här. För damhandbollens i Skaraborgs bästa, det har de ju sagt själva. Och det är bara, det tycker jag, det får man lyfta på hatten för.
Ja, absolut. Du pratade förut om det sportsliga, och det är klart att det kommer bli tufft att nå en slutspelsplats. Det är många lag där som kommer göra upp om det, och det är ju, vad har vi har spelat halva serien, så
att ja, det, knappt det. Ja, det kommer att göra en, man spelar knappt halva serien, halva
spel nu. Men det är just att det var mot Skara och Skövde ser ut och är verkligen inblandad i den här slutspelskampen då, så att på så sätt var det ju en väldigt tung förlust, får man ju säga.
Ja, det hade ju stuckit iväg där till tre poäng annars, va?
Nu är det, ja, det hade det blivit. Det är ju bara att konstatera också att lag som Hallby, Västerås, Kristianstad som tippades i botten, de är ju före Skövde i tabellen här nu.
Skövde har varit två riktiga nyckelmatcher. De har Hallby hemma, Lugi hemma. Som för dem på, som de ska vinna då. För då klättrar man upp. Sen är det vissa matcher som man vet är jättesvåra. Sävehof exempelvis behöver vi inte ens fundera på.
Sävehof, Skuru, Höör har väl stått i en klass för sig.
Ja, jag menar det. Men de matcherna är viktiga alltså. Och Hallby fick de ju stryka borta i premiären. Så att det behöver man väl.
Ja, den blir ju,
tillbaka.
Ja, den blir ju ödesmättad, får man säga.
Ja, det kommer att bli spännande. Det enda som man kan se är väl att de har tillräckligt med poäng så att de ska inte behöva bli indragna i den absoluta nedflyttningsstriden. Så pass bra är ju laget. Men ja, det är klart, det är ju slutspel om man vill gå till.
Det är det ju. Man vill ju göra det för andra året i rad. Man lyckades ju nå dit nu i förra våren.
Absolut, så är det. Ja, vi får se då. Nu har de ju, det är Västerås-Irsta på onsdag.
Ja, nästa vecka. Och där uppe har man aldrig trivs speciellt bra.
Nej, det är en viktig match, väldigt viktig match för dem. Så att jag tror kanske kan studsa tillbaka då.
Jag tror Birkelund har en seger där uppe på många försök under sina år.
Ja, just det, de möttes ju
oavbrutet hela tiden.
Tuppen och allt möjligt. Ja. Så är det med det.
Ja, men jag skulle bara säga att man behöver inte sitta och gnälla för mycket, men det här de har pratat om, ja, sen Daniel Birkelund kom till Skövde HF, om att bli lite bättre varje dag och dag, det känns väl ändå, jag tycker känslan är att det har stannat av lite grann nu. De är inte, det går inte riktigt, det flyter inte för Skövde HF den här hösten på samma sätt som det gjorde säsongen innan, eller vad?
Ja, det får man väl säga, det är ju, jag saknar väl en 4 poäng till om jag ska vara riktigt godkänt.
Ja, det är väl under den matchen som var riktigt bra hemma som de tog där, det var starkt, men ja, sen är det ju så, av olika skäl som jag inte riktigt känner till. Ja, det vet ju att hon Aspelundberg fick sluta med en knäskada, men sen har ju inte Ida Eriksson kunnat spela heller, och det är tunga avbräck, alltså både fram och tillbaka, framförallt försvarsmässigt.
Ganska tunn trupp då blir det helt plötsligt.
Ja, och de är unga, jag tänker inte klandra dem med unga spelarna.
Det är ju strategivård som klubben själv har gjort.
Ja, liksom. Det är ju spelare som man inte hade sett knappt skulle varit med från början, som man har satsat på. Det är modigt då, för det är ju födda 2005-2006. De här Ebba Hägg och hon Redskick,
ja, precis.
Exempelvis. Men det är klart att det är tunga positioner alltså i handboll. Mitt sex, trea i försvaret.
Och sen ställas då mot, i det här fallet Skara då, i den här enskilda matchen mot all den rutin som stod på andra sidan. Det är ju total skillnad.
Ja, hon var nästan dubbelt så gammal, hon Berntsson i Skara.
Det blir
lägga ihop åldern på Hägg och...
Ja, exakt.
Ja.
Men som kan se matte blir det ju så.
Så är det. Nej, men vi tror på Skövde HF. De får försöka, men Skara går nog slutspel och Skövde kommer ut. Då är det ju...
Jag kan ju...
Vilka man ska lura på en plats då? Är det Hallby då?
Ja, då har ju Västerås Kristianstad framför också.
Kristianstad kanske sjunker.
Jag tror att de får kämpa mer i år naturligtvis, eller den här säsongen, att ta sig lite än vad man gjorde förra säsongen. Då kunde man ju till och med bli trea, var rent teoretiskt, inför sista omgången.
Precis, intressant också tycker jag.
Då var det ganska länge också häng på andra platsen, vill jag minnas, förra året.
Ja då.
Precis, ja, det är lite skillnad som det... på, men det är ju bara, vi är bara halvvägs.
Ja, det är mycket kommer att hända.
Jag har en formtopp vid det tillfället, så är man ju både i slutspel och kanske farliga där också. Men återstår en bit dit.
En annan grej som jag tycker är lite bara kul att notera, det är ju då, vi pratade om de här, det är ju de här spelarna Hallby då med. Emma Wahlström, Skövde HF, fostrad som för några år sedan försvann ner till Hallby Jönköping och är ju otroligt bra och pådrivande i deras spel.
Ja.
Och sen har vi ju då en annan Skövde HF-produkt, Fanny Elofsson i Önnered, som blev väl värvad dit antar jag, och ju, går ju också från klarhet till klarhet. Det var väl Handbollskanalen tror jag som hade tagit ut höstens lag i dameliten. Det var ju alltså Wahlström, mitt nia, och Fanny Elofsson, vänster nia.
Ja, det kan man inte...
HR-produkter.
Ja, ja, som spelar på andra ställen. Ja. Tyvärr då. Två, vi har... Vill jag tro ändå pratat gott om dem i den här podden tidigare. Två stycken.
Det kan vi göra igen. Och det, ja. Vi träffade ju... De möttes ju faktiskt då i premiären som en förmatch i ÖOK-hallen här när säsongen drog igång. Och då pratade jag lite med Fanny Elofsson, för det var lite kul om att brodern William spelade sen efteråt. Och så det blev ju två elitmatcher i samma hall på några timmar bara. Men hon trivs ju väldigt bra i Göteborg och har ju tagit jätteframsteg i sin handbollskarriär.
Ja, ja, självklart. De har varit väl värvad dit helt enkelt. Ja. De är ju riktigt på gång under det. Ja. Så att de går inte att klandra. De spelade Europacup och allt möjligt.
Förra säsongen, stora överraskning får man ändå säga som trea då i tabellen.
Men någonstans visar det ju ändå att det talangarbete som Skövde HF är så stolta över, det fungerar även om man inte får 100% utdelning i sitt eget tal.
Ja, det är ju tråkigt såklart när de spelar. Man hade ju helst velat se dem i idrottshallen då, men... Ja, det är bara en sån sak som Halby som var ju nykomling förra året.
Och ja, hon gick ju till en lägre serie då, ja, Wahlström till
och
med.
Och jag menar, det är ju en utveckling som man gärna vill ha både på en spelare och klubben då, att komma upp och så, ja, man får väl säga att de är etablerade.
De har ju gjort det nu,
ja. Lär ju hänga kvar.
Nej, det är ännu ett exempel på ibland ett klubbyte med en spelare, en talangfull spelare som kanske har en konkurrenssituation, unga och kanske inte riktigt får komma till sin rätt. Går till en annan miljö, kanske ett halvt snäpp ner och får ett jättestor roll och får ett självförtroende och utvecklas och springer förbi flera av de här spelarna sen också. Det där har vi ju sett i många olika sporter genom åren, så att det är sådana grejer man får... Så funkar idrotten.
Ja, det är ju inte en spikrak väg, utan det kan ju vara kurvor och så tillbaka till.
Precis. Och jag gillar ju Wahlström också. Båda två, de har ju karisma omkring sig, de här spelarna också.
Liksom. Ja, det har de syns på ett sätt. Det är verkligen vinnarskallar som tar plats, syns och är bestämdigt i det man gör.
Så är det. Vi får se då vad det blir i slutändan. Men ja, spännande kommer det bli i alla fall.
Ja, det lär det bli.
Ska vi prata ishockey?
Ja, precis.
Vi har ju haft, när vi spelar in det är torsdag lunch. Minus 10,9 grader var det hemma i köket.
Ja, nu är vi ner på berget.
Ja, just det. Gustav var på bandy, kanske kan nämna.
Ja, det kan vi göra.
Du var på World Cup för 15 år.
World Cup, ja. Jajamän.
Historisk turnering.
Ja, det är väl... Det var det ju absolut. Och ja, om vi ska börja med temperaturen då.
Ja, det var kallt. Det var
svinkallt.
Ja, det är kallt. Men det är bandy.
Minus 12.
Upplevdes som minus 18 kanske.
Ja, för det blåser ju också. Det är ju ett jättefint tak där uppe, men det är ju inga väggar.
Nej.
Så att det blåser ju in, så att det blir ju kallt alltså. Men ja, det är åtta lager. Två grupper, det är sju svenska lag och ett norskt.
Ja, Stabäck va?
Ja.
Så det är det Tobias Linderud att spela fotboll.
Ja, så är det.
I Stabäck.
Ja.
Inte bandy då.
Var ju invigningsmatch då, var ju Västerås i sina klassiska grönvita tröjor som man gillar.
VSK.
Mot Gripen.
Trollhättan.
Ja,
så att, gulsvart va?
Ja, mest svarta.
Mest svart.
Ja. Ja, var de nu i alla fall. Nej, men det spelas idag torsdag då, och imorgon fredag.
Nej, men de har gjort det. Skövde har fått chansen och de får säga vad man vill om Skövde bandy, men det är ju en förening ändå som försöker att göra någonting med Arne Lorentzon i spetsen och sportchefen Magnus Dagman som håller på att jobba med herrsidan, men de gör det här. De satsar på dambandyn och tjejbandyn. Det finns en tradition i Skövde på det här och nu vill man ju försöka lyfta fram och slå ett slag för de här sakerna genom att ha den här turneringen. De hade ju match i fjol också, vill jag minnas, i samband med SM-veckan. Villas damer spelar väl en seriematch här va?
Ja,
det stämmer.
Ja, så att de försöker att vara offensiva. Så får vi se om herrlaget kan ta upp en division också.
Ja, just det. Ja, de har startat bra.
Ja, du har ju sett dem.
Ja, det har jag gjort. Det var väl hemmapremiären jag var på. Också kallt, men det var klart mycket varmt.
Men det är kallt.
Ja, då, men nu har man ju förutsättningarna med taket och alltihopa. Så att det är ju, nu ska ju bara det sportsliga klicka i.
Exakt. Men att viljan finns, det kan man nog säga, tycker jag. Okej, nu hamnar vi på sidan om hockeyn då. Även om det var på skridsko. Men det går, vi måste prata lite Skövde IK naturligtvis då. Så här långt torsdag lunch har de spelat. Det är två matcher de har spelat. De slog Visby hemma knappt 3-2. Och sen såg jag dem faktiskt. De förlorade mot Vimmerby. Den matchen har sett i sin helhet. Och där bara konstaterade att förlorade man mot ett betydligt bättre lag. Även när det stod 1-1 inför tredje så kändes det att Vimmerby var lite vassare där. Så att, får vi se då. Nu ska ju det derby på fredagkvällen då.
De kör ju fredagsderbyn, ja. Ja. 13-afton här, så att det blir ju tredje matchen för Skövde, andra för Boys. Då får vi se om det spelar någon roll.
Ja, jag vet inte riktigt. Det är svårt. Då. Man kan ju inte...
För Boys körde ju över Kriff i sin första match, ja, då.
Svårt att dra slutsatser på två omgångar naturligtvis, men jag hade nog förväntat mig lite mer av Skövde IK i Vimmerby faktiskt.
Ja, jag har bara sett sammandraget och det ser jag bara att det var ett lag på banan. Om jag tittar på det som hände på isen då.
Ja,
det, totalt sett, om du ska summera 60 bättre. Minuter alltså.
Nej, de var bättre där, så att den... ja, lite konfunderad faktiskt. Ja. Jag såg ju inte Visby-matchen, för det var ju då som jag låg och kramade toalettstolen.
Nej, men där, då var jag på plats i Billingehov tillsammans med drygt 1400 andra. Och då vann man ju med 3-2. Det blev ganska onödigt jämnt kan jag tycka, med tanke på att man ändå förde matchen, ledde hela vägen och fick med sig en hel del utvisningar. Visby spelade ganska ful ishockey och bestraffades därefter också. Skövde gjorde väl två mål i powerplay och på slutet blev det till och med en 5-minuters utvisning. Och då, trots det så blev det lite småspännande ändå då med teckning i Skövde zon och timeout och tagen keeper och hela biten då. Men Skövde höll undan och vann och det gjorde man rättvist ändå totalt sett. Mot ett Visby som inte imponerade så mycket på mig. Jag kanske hade trott lite mer där också faktiskt.
Sprang in i rutinerade forwarden Alexander Henriksson när jag var handlade. Och det var på lördagen, dagen mitt emellan då, de båda matcherna. Han sa ju det att den var nog viktig. Han sa precis som du, Helman, att det blev lite darrigt på slutet. Ja. Och att det kanske inte borde varit det, men att... Den segern var nog väldigt viktig då. Det såg man ju redan när spelschemat kom att Visby hemma, det är bra poängchans för Skövde IK. Sen kommer Vimmerby borta, brukar vara väldigt svårt att vinna. Och så derby mot Mariestad som, ja, det är väl, kan gå lite hur som helst. Mm. Så att få vinna den första matchen mot Visby var nog viktigt då.
Ja, jag gick ju igenom det inför Allettan och man hade ju faktiskt bara vunnit 2 av 12 premiärer historiskt. Så man har ju haft tufft då i de första matcherna där, för därför var det ju då ett trendbrott om du så säger då.
Ja, precis. Vi vann med sig en seger tror jag i de närmaste.
Tidigt,
ja. Ja, så man ju står borta. Och där, vad är det de säger? Derby är ju alltid derby med allt vad det innebär.
Ja, det
är väl en klyscha som inte jag gillar heller.
Det är en vedervärdig klyscha, men den återkommer ju då och då. Men nu vann ju lagen var sitt derby i grundserien på borta is. Men jag, i det här fallet så är jag naturligtvis i min värld Mariestad favorit på hemmaplan.
60-40, 70-30 kanske.
Ja, precis. Något sånt kanske.
Det är väl så enkelt att vinner de mot Mariestad så är det en ganska bra inledning på Allettan. Och förlorar de så är det en lite knackig start.
Sätter man lite press på sig själva sen inför HC Dalen hemma som...
Man börjar med 2 segrar. Ja. Och hade väl nu också i den omgången nu innan de mötte Skövde på söndag redan. Tror man det är Visby. Ja. Då, så att de har ju gått väldigt bra. De slog i Karlskrona tror jag i premiär.
Jajamän.
Till och med. Sen ska Skövde till Karlskrona på onsdag.
Ja, exakt. Nej, det är...
Så att det går fort nu.
Det vill till att inte vara kvar på perrongen om jag nu får använda en sån klyscha.
Ja, just det. När tåget går.
När tåget går, ja, då är det inte bra att vara där.
Nej, men som sagt, det är 2 gånger av.
Ja, det, man kan inte dra några slutsatser än. Absolut inte på bara 2 matcher. Men däremot så var det ju, som du sa, det var ju lite för stor skillnad nere i Vimmerby även om det är en tuff bortamatch.
Jag tror ju att det är lite så här det kan se ut att de kommer ha bra chans hemma i Billingehov. Men att det kommer vara svårare på bortaplan. Det är min känsla.
Ja, och sen saknar man ju ett antal spelare som också inte var med då. Var
ja, det så är det ju. Nu har jag lärt mig idrott, framförallt i ishockey. Man vill ju nästan aldrig prata om någon som inte är med och så där. Och man pratar aldrig om skador och vad man har för skador och grejer, men... Det var väl ändå så att med Smedberg har väl någon gömskproblem, va?
Jajamän.
Och sen var ju inte han Lukas Smith, men jag tycker han har haft en del frånvaro på olika sätt. Jag har ingen aning om varför, men han spelar inte heller. Var ytterligare någon, han ja,
Elias
Andersson va, ja, också som fick någon rejäl smäll i slutet va.
Ja precis, armbåge är väl det.
Ja, ja, var det inte han som blödde så kraftigt också eller?
Ja, nu blir jag osäker, men jag för mig att han åkte på en rejäl smäll att det var.
Nej,
något,
det var backen Eriksson, jag tänker fel där, ja. Och han är tillbaka.
Ja.
Finner ingen anledning att lasta målvakten för det heller.
Nej, men han var bra.
Men de bytte ju målvakt inför matchen, var det inte så?
Jo, det var ja. Hjelm som ja. Stod. Han står ju borta matchen tydligen.
Ja, de verkar köra så lite grann.
Ja. Ja. Nej, så det var så det. Och jag tyckte väl Staffan Lund efter matchen, han var på ganska gott humör ändå. Trots att de hade förlorat och insåg väl att det hände mycket och det är små marginaler ändå. Det är klart att det är för att jag var 1-1 inför tredje och hade väl en hygglig chans i början på tredje. Söder framförallt framför mål, men fick inte till det, men... Och det är klart, vi vet ju det. Mål hit och dit, även om man är underlägsen och låg under så kan ja, det ju gå bra. Av, men,
ja, av, det jag, inte. Av det jag såg på summeringen så var det ju ändå också bjudningar. Och då kanske straffar sig på ett annat sätt får man ändå säga. Ja, är det är än vad det gör i grundserien. De här misstagen, det har man inte råd med.
Nej, men det blir ju så när man blir pressad och det är ja. Lätt, och lätt att det blir fel också. Så att, men. Ja, vi får se då. Spännande, spännande där också. Vad har vi med? Ska vi ta och titta lite? Framåt kanske, under framåt på 2024. Vad tror vi om världsläget?
Världsläget?
Ja, ja okay, de stora penseldragen.
Ja, de stora penseldragen är väl att det är väldigt mycket val som sker runt om i världen. Och det viktigaste valet sker ju i november då, när USA ska välja en ny ledare.
Nu är det dags igen.
Nu är det dags igen, det har gått 4 år.
Men han Biden han ställer upp dem va?
Ja,
det är klart.
Ja, det...
Eller kanske det går till så att man...
Nej, men han ska ställa upp och sen... Han lär väl ta hem det här primärvalet och så blir kandidat, får nomineringen.
Ja, för det är inte klart. Nej.
Nej, det börjar nu i februari här.
Donald Trump då?
Ja, han ska ju ställa upp för republikanerna då. Och han är favorit att vinna nomineringen. Så det kommer bli mycket amerikansk politik tror jag som kommer dyka upp ändå. Det är ju ändå... Det påverkar ändå världen rätt centralt, framförallt nu i mitt med krig, mitt i Europa och så vidare.
Ja, vi har ingen ung talang på väg upp i det amerikanska valet, eller, utan det är de här två.
Det är man har de här äldre herrarna som står, det är ett fattigmansbevis, men så ser det ut där.
Ja.
Ja, så är det. Och sen har vi,
om du nu ville ha det, men ja, så val, politiska val är det lite här och var.
Ja, precis. Och Sverige tuffar på.
Sverige tuffar på.
Får vi se hur det går. Det vet man aldrig.
Kanske kommer med i NATO nu.
Ja, just det. Har han bestämt sig?
Ja, vi får se. Men det pekar väl åt det nu innan ett möte i Washington i sommar. Så att under våren, sommaren här kanske man kan komma med.
Så är det med det. Sen har vi ju OS också. Aj.
Ja, nu pratar vi om världsläget.
Men det kommer jag in på nu. Ja, OS, ja. Då har vi ju Ryssland ja, och Ukraina och hela
det
den.
Det återstår ju också hur man hanterar dem.
Ja, precis. Det kriget ser man väl inget slut på.
Utan nej, det var utdraget.
Så att... Det verkar så. Ja, vi kan ju ingenting om det så naturligtvis, även om vi kan det mesta här. Så är det. Men när vi pratar sport då? För 2024, jag tycker vi kan börja med en väldigt akut fråga.
Ja, ja.
Det är ju, vi kan prata tränare.
Ja.
Vi har ju ett fotbollslag i Superettan.
Som står utan tränare.
Nu är klockan...
Ja, var tydlig med det.
59 torsdag eftermiddag och det, vi har inga signaler nu på att det ska komma en tränare till Skövde AIK och det börjar träningen börjar på måndag.
På måndag, ja. Och jag har ingen uppfattning heller. Vi får ta reda på det. Om man kan vara på sin fotbollskonstgräs, jag kan inte det heller hur det ser ut, men kanske man kan.
Nej, jag vet inte.
Nej,
det är väl ingen som vet det.
Förra året började man ju på ett gym
Ja.
När det drog igång. Så att, men de ska återsamlas och det är ju 13 spelare som just nu har kontrakt då, i det som ska utgöra en A-trupp. Så att det är ju långt upp till 20, 22 eller 24 eller vad du nu ska ha i
en
trupp.
Och det är mindre än en månad kvar till första träningsmatchen va?
Ja, de ska börja mot Degerfors IF på bortaplan.
Februari.
Spela i Örebro precis.
Andra eller tredje februari.
Ja, tredje februari tror jag det var. De släppte ju det schemat nu här vad man ska möta här under försäsongen.
Oh.
5 träningsmatcher plus 3 stycken svenska cupmatcher. 8 matcher totalt.
Ja, oh, det
är... Men utan tränare naturligtvis. Det är ju alla andra lag har ju löst den problematiken just nu, så att det är ju Skövde står ju själva där.
Ja, vi får se om de gör det då när det här avsnittet sänds i fredag
morgon. Så är det ju då övergångslösningen då, eller nödlösa, alltså Joel Tivemo som ska ha hand om det tillsammans med då de här nya Jesper Lövdahl, assisterande tränare.
Ja,
fystränare är på plats också.
Ja, det var ju han som hade varit i Östersund.
Ja, då. Exakt. Så att det är ju där man befinner sig, som man säger.
Ja, så det finns ju folk som kan bedriva träning. Ja, det är klart att
men det är klart, det är ju 13 man då, det är väl akademispelare också som får hjälpa till så det ska gå igenom. Jag vet inte, vi får återkomma till just det då.
Nej, men att det har dratt ut på tiden även med spelare, det går väl inte att tolka på något annat sätt som, än att de väntar på att man vill inte skriva på ett kontrakt innan man vet vem som är ny tränare.
Nej, och det är väl en rätt rimlig ståndpunkt.
Ja, absolut. Men jag menar, för man trodde, jag trodde att det skulle hända men betydligt mer, i alla fall att man skulle få att det skulle bli klart att vissa spelare lämnade eller skrev på och så då. Men det har ju varit, det har inte hänt någonting egentligen sen Marcus Fröjd förlängde sitt kontrakt.
Före
det var
jul.
Några dagar före jul, ja. Och det bör ju då ha att göra med att man väntar som spelare på vem ska träna.
Årsskiftet nämndes ju som en parametertid för att det skulle bli klart. Men det befinner vi oss nu 4-5 dagar in på det nya året. Så att, nej. Och sen är det väl ingen hemlighet heller kanske att man har varit intresserade av tränare som sen har skrivit på för andra klubbar.
Nej, så är det naturligtvis. Annars hade det väl varit klart.
Jag återkommer till det också, att det är ju en väldigt otacksam uppgift att efterträda Tobias Linderoth, och Skövde AIK har sina resurser och sina förutsättningar. Det är ju inte ett det är något annat än att träna en annan elitförening. Det måste man ändå säga, som det ser ut i Skövde. Jag vill inte återgå till det, för det har vi nämnt tidigare. De som lyssnar i podden och de vet vad jag tycker om den frågan.
Så är det, Herman. Ja, vi får se då. Och sen har vi ju då, vi har ju suttit här och vi tycker jag var kul. Vi har gottat åt oss fantastiska tränare i våra lag här med allt från, det var ju Signell i FK Skövde, och sen hade vi kommit Birkelund i Skövde HF, och sen hade vi Tobias Linderoth, och så, Staffan Lund ska ju inte glömmas heller då, en meriterad herre i ishockey. Han är ju kvar och har väl kontrakt nästa år också, va? Men däremot vet vi att Daniel Birkelund lämnar ju in efter säsongen. Han ska på nya äventyr, säger han. Någonstans, så det är klart att där har vi också skor att fylla upp.
Ja, där jobbar man väl också med namn då. Jag vet inte hur långt man kommer till den processen heller. Det här blir ju klart i, var det november eller?
Ja,
precis.
Så det var ju under uppehållet där som han gick ut med det. Så att han var väl, när jag pratade med honom senast så sa han, det ska väl bli klart någonting, men det, då talar vi om det då. Så att han verkar vara ganska lugn på något vis.
Ja, jag kan ju tänka mig att det kanske är något som hägrar utomlands, men det får vi ju se.
Nej, så vi får se vad man hittar på. Det måste ju också vara någon som går vidare och jobbar med deras talangutveckling. Och
han lämnar ju enligt min uppfattning ett stort tomrum efter sig, eftersom han har både varit tränare och sportchef och varit påverkat hela biten på hela verksamheten.
Så är det ju. Men då är det ju glädjande då att den här så kallade nödlösningen som vi har i FK Skövde med Christian Svensson och Arrhenius går otroligt bra.
Det är helt fantastiskt.
Ja.
Det kan jag säga att det hade jag, man pratar, nu kommer jag med nu i såna här klyschor, men det såg inte jag komma.
Nej, man behöver inte gå över ån efter vatten. Eller vad man
nej,
säger.
Men alltså det är Arrhenius tidigare tränaruppdrag och spelare och så vidare. Men det var ändå Christian Svenssons första riktiga som huvudansvarig då liksom.
Börja det liksom.
Ja.
Ja, det var ju ärlig med Christian att om jag själv hade fått välja eller vad man ska säga då, så hade jag nog gärna gått ett år bredvid. Ja.
Isländska tränaren som var tilltänkt här.
Får gå då bredvid först Signell och sen den nya isländska tränaren som inte kom då. Men då blev han inkastad. Och det är nog ingen som ångrar sig just nu i alla fall.
Nej, det är jätteimponerande alltså. Så man har fått ihop den gruppen också. Det var ju ändå, man tappar ju en del pjäser och man har ju inte heller så att säga fyllt kanske de.
Nej,
man hade ju inte råd helt enkelt att göra det, utan man fick ju tänka om helt på strategin och ha mer unga egna spelare.
Så är det ju. Olsson, har du någon tränare på lager? Fotbollstränare? Jan Andersson är ledig.
Ja, Jan Andersson är ju ledig här, men jag tror
inte. Ingen förbundskapten heller, men det var på gång då.
Ja, det riktas det ju om att Olof Mellberg ska vara mer eller mindre klar och att det bara är lite klausuler för att lösa honom från Brommapojkarna. Och sen är ju frågan om man får med sig Tony Gustafsson från Australiens damlandslag också.
Som han vill gärna läsa.
Ja, precis. Man vill gärna med BP-kollegan också.
Ja, Engelmark. Ja, han kommer komma med i någon form av roll, det är jag rätt säker på, när Mellberg kommer. Men det verkar som att de skulle kunna köra Mellberg och Gustafsson delat ledarskap på toppen och Engelmark som någon assistent där.
Men de kommer ju inte till något dukat bord.
Ja, det kan man inte säga.
Det är från en väldigt låg position man tar över det landslaget.
Ja, det är ju fördelen att komma. Jan Andersson hade också, tänkte man också på, att det var tufft. Det var många bärande spelare som slutade. Han kom, Zlatan klev av, Isaksson klev av, Källström klev av. Och det var tufft läge, och nu är det lite samma man avslutar ju mer eller mindre med 3-0 förlusten mot Azerbaijan. Det är den som är
jo, på, men på läget. Inga VM, inga EM degraderade längst ner i Nations League. Det är ju, botten är väl nått
i princip. Ja, det är i princip. Ja, det man får börja nerifrån och bygga uppåt.
Men du, på tal om det dukade bordet, Herman, så är det väl så att hur ska han lösa det här nu då? Fotbollsförbundets nya ordförande Fredrik Reinfeldt. För enligt när han blev statsminister i Sverige, enligt Göran Persson, så kom han ju då till det dukade bordet. Gjorde han inte det?
Jo, så var det ju enligt Göran.
Det dukade bordets politik.
Jo, visst.
Och nu kommer han in sitt och det nya, nu har han inget dukat bord.
Nej, det är annat.
Nej, får vi se vad som händer.
Och istället för Anders Borg så har han Kim Källström.
Ja, precis. Han omger sig av djurgårdare här i alla fall.
Ja,
det är kul förresten att de kommer till, det släppte ju förbundet nu. Kim Källström och hon, Andrea Möllenberg, va? Kommer ju till symposiet här.
Precis. De ska intervjuas av Olof Lund.
Ja, precis.
Så att det blir ju riktigt som avslutning på symposiet. Och det får man ju säga att det var en fin smänk.
Kommer du ihåg vad temat var där?
Ja, svensk fotboll nu och i framtiden. Så det är ganska passande.
Då kommer vi få några svar.
Och då får vi se då, då är det väl förmodligen en förbundskapten klar när de är här.
Så. Men det var väl precis det startfältet som även just det symposiet behövde också som det sista krydda.
Det får man säga, det fanns ju det var ju två italienska storlag i form av Juventus och Roma som var klara innan. Men utöver det så satt man ju och väntade på lite av den här typen av klartecken.
Bra klubba för övrigt.
Ja, det får vi säga.
Nej, jag kommer ju att sakna Linderoth 4-4-2.
Ja, det var ju förra året.
Det var du på.
Ja, det var jag på. Fantastiskt att se Linderoth gå runt och flytta koner och berätta och gestikulera. Och så satt alla anteckningsblock och skrev och lyssnade. Och sen fick han ett helt annat lag sen så kom det spel. Så kunde han väl inte riktigt spela så sett som. Men det löste sig. Men det var fantastiskt att se.
Jag vill fortfarande se honom som assisterande förbundskapten till Olof Mellberg. Det blir ordning och reda i svensk fotboll.
Har de inte klart med en sån när det är dags så får vi fråga Kim Källström den frågan.
Ja, de är väl kompisar allihop, de är på resten.
Ja, de måste känna varandra ganska väl i alla fall.
Vi inleder ju frågan med förväntningar då.
Ja, det var ju... nu fortsätter vi, men det är lätt att det blir stickspår här.
Inga problem, men det ska inga problem. Nej, men så det blir väl framförallt på SAIK, för våren kommer ju först här då. Det är ju ändå, man ska ha ihop en trupp och det ska komma in en ny tränare och man ska ta sig an en säsong som kanske blir rätt mycket på bortaplan då här i vår då. Med tanke på att det läggas nytt konstgräs och så vidare. Så det är en tuff säsong.
Då börjar du på säsongen på Bern Arena.
Det gör man och sen får vi se om det blir Borås Arena sen förmodligen då när Landskrona Boys ska komma hit.
Ja just det, har vi det med grävlingarna igen Olsson.
Ja,
kommer tillbaka med dem hela tiden.
Ja, det är tufft. Ja, vi får ju se här, mycket hänger ju på temperaturen och det är lite tungt att se minus 10 nu då när man vet att det krävs plus 5 i en vecka för att det här gräset ska kunna rullas ut.
Och sen har vi då förhoppningsvis nya kvartsfinaler till att börja med.
Ja,
båda lagen hoppas jag ju. Ja, det hoppas jag.
Definitivt.
Sen ser jag gärna fram emot en playoff-match, vad heter det inte så länge, utan det är Hockeyettans slutspel man nämner, åttondelsfinalen. Ser jag också fram emot framåt mars, va?
Ja, jajamän. Början på mars till och med, tror
jag. Ja,
så
sånt där, va?
Du väntar så länge i så fall.
Precis, det är väl det första kvartalet framåt.
Jaha, resplaner? Finns inga? Jo, det finns, men inget
finns alltid, men det är inget konkret.
Inget att gå ut med nu.
Nej, men det lär ju ske.
Då kallar det presskonferens.
Ja, jag får göra det.
Nej, dags. Ja. Det är bra, Helman. Du ser om du får semester, men det får du väl.
Ja, det får vi hoppas.
Ja, så är det. Gus, vad har du för förhoppningar? Att alla i familjen är friska, naturligtvis.
Ja, det vore både uppskattat och efterlängtat, får man säga. Vart en,
inga allvarliga saker, det låter ju så dramatiskt.
Nej, absolut,
men det är
inte.
Problem med men småbarn, det är lätt att det blir.
Ja, folk som har småbarn vet hur det är när det är krassligt hemma. Det går rätt mycket tid och energi åt att hålla alla glada och nöjda. Nej, jag vet inte, förhoppningar. Det är bara, jag vet inte om jag har något så specifikt. Jag tycker det är väldigt kul att följa de här lagen och all annan idrott. Men jag ser fram emot lite det som Helman var inne på, när det blir slutspel och när det blir matcher. Våren är ju alltid speciell med matcher som verkligen gäller mycket, och det ser jag alltid fram emot när man kommer förbi nyåret.
Ja, exakt.
Det är härliga månader vi har framför oss nu.
Ja, så är det.
Olsson, Vad har vi här?
Ja. Herrarna har ju täckt in första kvartalet.
Men du har sett att Adam Kalén kom med till januari.
Ja, det har jag sett.
Från Björsäters IF.
Ja, och jag har också noterat nu att nu har det blivit så mycket återbud i januari turnén att jag inte har någon aning längre.
Halva Djurgården är med, har jag hört.
Ja, det har jag också hört någonstans.
Och det är väldigt frågan mycket. Är om det är bra eller dåligt.
Ja, det är
fråga Hellman.
Det är väl aldrig bra när vi behöver byta ut så fruktansvärt många som var uttagna från början. Och det säger också någonting om statusen på just den turnén, att det liksom krävs inte så mycket för att man ska göra något annat istället.
Kan vi konstatera att det kommer att vara spelare med rätt stora, vad ska vi säga, förutsättningar som kommer att mötas i Svenska Cupen på Tele 2 Arena. Djurgården mot Skövde AIK.
Ja, det är ju en...
Kommer med ett halvt lag från januari. Skövde AIK kommer med ett halvt lag från ett gym eller...
Ja, ett lag i Spilleror.
Åbrohallen eller konstgräset, om det inte är för kallt.
Det är ju olika världar.
Det är det verkligen. Ja. För de möter de först eller har fel
där? Nej, det är de först. Sen har du IFK Göteborg och sen har du då den här
Nordic
som får komma och spela på Södermalms konstgräs då, för den är ju acceptabel tydligen där då.
Ja, det är den var i
Svenska Cupen. Svenska Cupen är inte riktigt så hög status som när man spelar med Europaplats. Svenska Cupen är inte lika hög status som Superettan.
Nej, just det. Och sen har vi ett OS som kommer som man får se fram emot lite grann, tycker jag. Sen får man se där hur det hanteras med Ryssland och det. Vi var lite inne på det igår. Vi såg väl, var det någon årskrönika, och där börjar man ju notera att det börjar ju luckras upp. Att det kommer lite neutrala ryssar med ändå. Så det är ju lite den tråkiga delen. Och så finns den idrottsliga delen. Får vi se. Henrik Signell ska väl kanske gå i OS också.
Ja, just det. Ja, han är klar.
Det lokalt.
OS i Paris då.
Precis.
Ja, så är det.
Det är alltid intressant. Ja. Olympiader.
Ja, och för egen del så det är mycket att skriva under på naturligtvis, för att det är klart att vi aldrig kommer ifrån. Om man tittar igenom historiskt bakåt så är det klart att vad är det man kommer ihåg från de här vårarna eller tidigare. Det är ju naturligtvis, man har varit på mycket slutspelsfester i handboll. Framförallt de här stora som var under några år när det var sen de hade en gemensam dag då för damer här i Globen. Ja. Och när IFK Skövde och Skövde OA var där fem gånger va?
Ja, den senaste var väl 2010 var vi på det
eller? Och sen så IFK var med två gånger och så. Nu är det ju ett annat system, men det är klart att det där är ju höjdpunkter. Framförallt i Skövde, det går inte att komma ifrån.
Nej, vi hoppas på annan motståndare än Ystad kanske den här gången i slutspelet.
Ja, precis.
Och sen, det har varit Ystad nu två gånger.
Och sen är det ju så, Skövde AIK befinner sig i en väldigt, väldigt viktig skede med hela föreningen. Och med tanke på att man då försöker etablera sig i elitfotbollen och man har ju mycket att jobba med naturligtvis, och det hoppas man ju att det ska gå så bra som möjligt, för att det är ju att åka ner i, det kan vara lång väg. Är man där, det måste vara, jag har känslan att det måste ibland vara lättare att hänga kvar i en högre serie än att vinna en, då kommer man ta sig tillbaka underifrån.
Ja, verkligen. Det ser man väl på hur det har gått för nykomlingarna från den här södra ettan de senaste åren. De brukar hänga kvar. Som flera exempel faktiskt senare år där man till och med har gått rätt upp i allsvenskan, så att det är ju en bra serie.
Men just nu är det ju ett stort frågetecken som måste rättas ut.
Absolut, men det hoppas vi på. Vi tror på att det blir ett utropstecken. Nej, frågetecken blir ett utropstecken.
Det får vi hoppas på.
Annars får Ostermo gå till fotbollssymposiet. Det måste finnas en annan tränare i alla fall.
Jo, men det är ju kanske inte på.
Ja, men jag tänker ju om Juventus kommer med några så kanske det kan hänga lite.
Ja. Det handlar ju om ekonomi naturligtvis.
Alltid. Ja, så är det.
Som det är på den.
Det handlar om den position man har i näringskedjan, och det avundas de inte.
Nej, det är tufft läge, särskilt just det här med att det är svårt att säga. Vi får se hur det blir med planen och så vidare. Det blir inte lättare att få dit dem då.
Men sen hoppas vi på att vi ska få ett bra år med podden.
Oh ja.
Naturligtvis, vi kör på. Det kan vi väl lova. För att vi vet att det uppskattas.
Vad sa vi att det här var för nummer?
138.
Ja, just det, då kommer vi inte riktigt nå upp till 200 då.
Nej, då får vi öka tempot.
Vi får öka tempot med extra poddar då.
Ja, just det. Nej då, så är det väl. Och vi kan väl avslöja redan nu att under januari månad så vi kommer att återkomma här. Och vi håller ju på med det arbetet just nu. Vi kommer ju ha en podd där vi kommer att då berätta vilka som har fått SLAs guldbollar i fotboll för 2023. En herre och en dam. Och sedan kommer vi även att ägna en podd åt vem som tilldelas SLA-plaketten för bästa idrottsprestation. Priset som har delats ut sedan 1945. Vi tänker göra det någon gång i anslutning till då när idrottsskalan i Skövde brukar arrangera. Och den är ju då, ja, den har uppehåll på grund av att de ska hålla på och utreda om den ska...
Mycket oklara besked därifrån.
Men det var väl så de sa, va?
Så heter det, och det
är ju pågår. Tjänsteman har fått ett uppdrag att utreda.
Ligger på tjänstemannanivå på fritidsförvaltningen, ja, absolut.
Men, det var vi vet.
Idrottsskalan må hända, pausar eller läggs ner, men SLAs priser består.
Det gör de absolut. De är mycket, mycket äldre än idrottsskalan som har varit på sedan 2005 eller 2006, ja, eller vad det är.
Precis, du sa 45 och vi sa guldbollen på 70-talet här. Så att
det... Absolut, och det vill jag även då passa på då. Det tar jag med friheten att göra, att skänka en tanke till Sören Karlström och hans nära och kära. Sören är mycket stor idrottsledare på alla sätt, som var ju pappa bakom idrottsskalan. Han har ju tyvärr efter en tids sjukdom lämnat oss. Det är en mycket stor man som ligger bakom väldigt mycket. Ulvåker, Ulvakuppen, HK Country start. Det finns många spelare och ungdomar i Skövde, även i äldre generationen, som har haft Sören som ledare i IFK Skövde. Och var även fritidschef under en period på 2000-talet på ett mycket, mycket förtjänstfullt sätt. Så att, ordförande, han har varit suttit i Västergötlands fotbollförbund och han har satt överallt. Så att, vi skänker absolut en tanke till Sören. En mycket, mina ögon, är mycket, mycket stor idrottsledare med en sunda värderingar och ett gott ledarskap. Så att, så är det med det. Ja, det blev lite allvar på slutet, men vi får kosta på oss det. Ja. I övrigt, har vi någon som brukar alltid fråga Helman om han har hållit att ta ett protokollet?
Nej, jag laddar ju för derby. Det är väl det närmsta som gäller för min, i min bok. Ja. I Mariestadhus Arena heter det väl numera.
Ja.
Katrinhallen är ju ett minneblott, namnblott.
Mariehus.
Mariehus Arena.
Så är det. Ja,
så är det.
Det är det kommunala bostadsbolaget i Mariestad.
Så är det ju.
Så är det med det.
Det är väl där jag befinner mig nu i mentalt.
Ja, precis. Och sen ska ni jobba i helgen. Jag och Olsson drar oss tillbaka.
Ja.
Återkommer i nästa vecka.
Ja, precis. Ja, det är inte längre.
Sen så pågår det nu när vi spelar in. Men det kan jag ju säga då. Det kommer ju ändå bli en placeringsmatch för JVM oavsett hur det går då i den här semifinalen mot Tjeckien. Och det har jag ju, tycker jag, lite kul att följa. Jag var ju faktiskt och såg premiären i Skandinavien.
Ja, just det.
Kul att vara på plats, att ändå kan samlas nästan 12 000 för att se en juniormatch. Liksom så.
Mm. Ja, verkligen, verkligen. Sen tycker jag ju då personligen att det var jättekul och de vinner och det är kul och alla är intresserade. Den ska man inte blunda för. Men i min värld så tycker jag att det spelar en så stor roll, alltså för svensk ishockeys utveckling, om laget blir etta, två eller trea. Det kommer att komma fram lika mycket bra spelare ändå.
Ja, det är...
Men det är klart, de som är med vill ju vinna och Sverige har ett jättesvårt.
Ja, det är kul att de har den plattformen, tycker
81,
jag.
81 då, vilket då var det som Max Friberg blev skyttekung.
Ja, de vinner ju guldet 2012.
Ja.
Och då, ja.
I Kanada, som är ju en fantastisk grej. Det är ju bara de två gånger Sverige har lyckats. Det är klart att det vore kul att kunna vinna en tredje gång.
Ja, nu när det är hemmaplan också.
Men det är ju en årgångsturnering, kan man kalla det för, utan att...
Absolut, men det är just att ändå,
ja, det
kan samla så mycket folk för att se juniorhockey liksom.
Absolut, men det är liksom inte end of the world om man skulle förlora.
Nej, det är det naturligtvis inte. Det är mycket som, världen går inte under för att inte Sverige vinner det.
Solen går upp ändå.
Som så mycket annat här i världen. Nej, så går ju inte världen under idrott på det sättet.
Nej, men det jag menar är, ibland glömmer man, tycker jag, att detta är ju en turnering för juniorer som är under utveckling.
Ja. Det tror jag framförallt de som kommenterar och rapporterar från på statstelevisionen inte alltid kanske har sett, insett alla gånger. Det är ganska, ganska upphåsat på det sättet.
Ja, det har ju blivit det. Men det är klart.
Men det, men det är ju en medial fråga också i mångt mycket. Man behöver ju inte prompt att det ska vara så.
Nej, så är det väl. Men det är klart, många är intresserade, så att många tycker det är kul. Och det var enorma tittarsiffror såg jag på några matcher.
Nej, men det är ju det och Tour de Ski som ligger väldigt fantastiskt i tiden, som lyckas verkligen dra nytta av det här, att det är många som är lediga som följer både JVM och Tour de Ski under den här perioden just.
Nej, jag tittar också på matcherna, så att det bara har lite laid back inställning till hur det går bara.
Det var väl lite för mycket ändå då när Mikael Renberg grät i direktsändning efter guldet.
Ja, 2012. Även Chris Härenstams upphetsning där. Det var inte den största journalistiska stunden.
Ja, nu är inte Chris här så han kan försvara sig, Linus.
Nej. Nej, men jag generellt sett inte ta honom just.
Nej,
jag
är
ganska, jag säger så här då, jag är ganska allergisk mot för mycket hejaklacksjournalistik då. Så lägger jag på en bredare nivå.
Ja, den ser vi ju lite.
Varstans.
Ja, så är det. Det är bara den salatsporten som står rakryggad. Nej, så är det. Jag tycker vi sätter väl punkt då.
Det tycker jag.
Eller vad säger vi?
Ja.
Och så återkommer vi i nästa vecka igen. För nu kör vi väl, håller vi en vecka. Så, och sen så släpper vi ut det tidigt fredag morgon.
Nu är vi igång igen.
Nu är vi igång. Tack för idag. God fortsättning alla.
Ha det bra.
Hej hej.
Hej hej.